Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Den ryska krigföringen är fortsatt i hög grad inriktad mot större städer. Vi kan se att man till exempel i Mariupol undviker att skada hamnen och järnvägen, som båda är av strategiskt intresse för Ryssland, medan man skjuter mot sjukvårdsinrättningar, mot livsmedelsförsörjning och mot skolor.
Och det har jag varit tydlig med flera gånger. Jag utesluter inte ett NATO-medlemskap på något sätt. Men jag vill ju att vi ska göra en välgrundad analys över vilka möjligheter vi har i det här läget, hot och risker med dem, för att fatta det beslut som är bäst för Sverige.
Anklagelserna om att telekombolaget Ericsson betalat mutor till terrorsekten IS har pressat bolagets aktiekurs, och nu befarar aktieägare att bolaget kan komma att köpas upp.
Oh, Richard! Oh, wow! Wow!
Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to, okay?
Här är veckopanelen live om Rysslands felbedömningar och ett Europa som är på väg mot en situation som liknar kalla kriget. Så bedömer underrättelsetjänsten Must att det blir. Statsministerns nya ord om NATO. Hur långt har hon flyttat sig sedan februari? Och väljaropinionen uppåt för Socialdemokraterna, neråt för Vänsterpartiet. Sen kallduschen för Jakob Wallenberg. Vad betyder det att han och Erikssons ledning inte fick ansvarsfrihet? Och två män och en örfil. Oscarsgalans verkliga våld stal showen. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, vi gör så här numera på kvartal att ungefär varannan veckopanel skapar vi på en restaurang och med en publik på plats. Idag är vi för andra gången på Frankes matbar och det är väl 80-90 personer. Jag hoppas att ni är spända på att få höra panelisterna säga klokskaper. Svar ja. Och det här är panelisterna. Jag börjar med Anna Dahlberg, Expressens politiska redaktör, som var med några gånger i veckopanelens juniorålder och nu är det här igen. Välkommen Anna Dahlberg.
Tack så mycket.
Hur har veckan varit med politiska redaktörsögon?
Gud, den har känts väldigt, väldigt intensiv faktiskt. Så jag får tänka igenom det ikväll, tror jag. Ja, spännande också med det här S-vändningen, men den återkommer vi till.
Ja, och de två andra panelisterna är inte några duvungar heller. Inga-Britt Ahlenius, panelveteran och med ständigt skarp blick på förvaltningskvalitet och utan pardon om retoriken går på tomgång. Välkommen Inga-Britt.
Tack så mycket.
Och Janne Schärman, medial diversarbetare, en gång vd för TV4-gruppen, har också arbetat för Aftonbladet TV och Sveriges Television plus debattör. Välkommen Janne.
Tackar, tackar.
Rysslands krig mot Ukraina dominerar förstås också idag. Varje dag kan vi se starkt berörande reportage från skärrad civilbefolkning på olika håll i Ukraina. Det hölls något som kallas fredssamtal i Turkiet i början av veckan. Frågan är förstås om det har betytt någonting. Vad tycker ni i panelen är viktigast att slå fast när det handlar om krigshandlingarna som pågår? Janne Schärman kan börja.
Ja, det var ju en liten enkel fråga att starta med. Men jag fastnade faktiskt på det här med, och det kanske har att göra med att jag har varit en stor del i livet, arbetslivet, och jobbat med tv-bilden. att vi faktiskt granskar bilden. Alla kommer ihåg den ikoniska bilden på en napalmbombad ung tjej i Vietnamkriget. Mm. Det kommer att få stor betydelse för hela världsopinionen. Bilder påverkar oss, och i det här fallet så har vi det stora dilemmat framför oss att vi sällan egentligen med säkerhet kan säga om de bilder vi ser är verkliga. Men det, bortsett från det, så när städer och stora områden blir bara sönderslagna, så tror jag att vi ska fästa stort tyngdpunkt för den bilden. Sen hade jag två efterföljande synpunkter. Det här känner jag att vi måste vara vaksamma på, så att rysshatet inte sprider sig. Det här tycker jag vi måste vara uppmärksamma på, så att vi inte glömmer alla andra krig som pågår i världen och som orsakar flyktingströmmar, och där människor inte har samma hudfärg som de som kommer från Ukraina.
Anna Dahlberg.
Ja, men jag tänker på att det är viktigt att inte grumla sikten nu när det har gått ett antal veckor. Så småningom kanske även vi i väst, det kommer tona bort från första sidorna. Det kommer kosta mer i plånboken. Fler och fler flyktingar kommer behöva en bostad och så vidare. Att inte grumla sikten och se vad det här handlar om. Det här handlar om en invasion där Ukraina har 100-procentig rätt på sin sida när det gäller internationell rätt. Ryssland har inga som helst legitima anspråk på Ukraina. Jag är rädd för att vi i viljan att få till en snabb fred, få slut på lidande såklart, men att man allt för lätt hamnar i det här att vi ska mötas i någon slags kompromiss och så vidare. Vi måste hela tiden se till att vi har en klar blick på vad det här är. Jag tror att det är underlättat att vi har liksom sett det så tydligt på våra tv-skärmar. Det här, alla såg att det här var en våldtäkt rakt av. Då blir det svårare att prata om det där, de korta kjolarna, argumenten. Och låt oss inte glömma det. Vi såg vad som hände, vi vet vad det här handlar om. Om Ukraina bestämmer sig för att de på något sätt ändå vill betala någonting för freden i form av krigsbyten och så vidare, Då får ju de göra det, så att säga. Men vi som är vittnen har den rollen att hela tiden hålla koll på vad det här handlar om och nämna det vid namn.
Inga-Britt Ahlenius.
Jag vill gärna ta vid efter vad Anna har sagt, att vi ska komma ihåg att det här är ett brutalt anfallskrig. Det är en stor granne, ett stort land, ett land i vår nära omvärld som anfaller en granne som är på väg mot en demokratisk utveckling. Och det här landet är självständigt och dessutom medlem i FN. Och vad vi ser i realtid är ju faktiskt hur en auktoritär stat inför våra ögon förvandlas till en riktigt rejäl fascistisk diktatur. Och vi ska komma ihåg att det här landet leds av en person med sin bakgrund i säkerhetstjänsten i gamla KGB. Och där finns ingen sanning, där existerar ingen empati, utan där är makt lika med rätt.
Alltså för ordningens skull så hade jag ingen avvikande uppfattning mot just det. Jag vill bara igen peka på risken för, jag tror inte det här fejdar iväg, eftersom så funkar ju inte nyhetsförmedlingen idag, utan vi drängs ju dagligen och stundligen av bilderna. Jag är bara lite orolig för att det också tränger bort allt annat som det faktiskt är viktigt att försöka ha uppmärksamheten på.
Varje torsdag ger Försvarsmakten en uppdatering av säkerhetsläget här hemma och i hela Europa. Och igår framträdde den ställföreträdande chefen för MUST, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Daniel Olsson.
Och låt mig först säga att Rysslands anfall den 24 februari inte kom som en blixt från klar himmel. Rysslands agerande under en längre tid har orsakat ett försämrat säkerhetsläge i Europa som helhet och i Sveriges närområde. Vi bedömer också att Ryssland från en redan tidigare låg nivå som jag nämnde ytterligare har sänkt sin tröskel för att använda militärt våld. Invasionen av Ukraina visar att den ryska statsledningen är beredd att ta mycket stora risker, både militärt och politiskt, för att uppnå sina mål. Större risker än man tidigare har tagit. Säkerhetsläget i Europa går alltså i riktning mot förhållanden som påminner om de som var rådande före 1989, men troligen med färre spelregler och mindre förutsägbarhet än vad som var fallet under huvuddelen av kalla kriget. MUSTs entydiga bedömning är att de allvarliga spänningarna i Europa kommer att bli bestående.
Daniel Olsson är sedan hösten 2019 ställföreträdande chef för MUST. Vad är era reaktioner på hans beskrivning av Ryssland och läget i vår del av världen, Anna?
Ja, men jag tycker att det är lite paradoxalt. Man brukar säga att ett hot är lika med en aktörs förmåga och avsikt. Och före det här kriget så trodde vi att Ryssland hade en enorm förmåga. Men vi trodde inte att de hade den här typen av extremt aggressiva avsikter. Vi trodde att de var lite mer begränsat. Och nu är frågan, var är vi nu? Nu vet vi att Putin är beredd att använda våld i en helt ny skala än vad vi hade trott. Men vi har också sett att förmågan var mindre än vad vi trodde. Så att, jag tycker att det är lite svårbedömt. Är vi mer hotade idag? På ett sätt så känns det ju mer betryggande att tänka på NATOs konventionella kraft jämfört med Ryssland. De lyckades inte ens ta Kiev. Det är ju på sätt och vis en lättnad. Samtidigt så har man då att göra med en Putin som vi inte riktigt vet. Är han beredd att använda kärnvapen? I vilket läge? Kemiska vapen? Vad är en trängd Putin på väg att göra? Jag tycker det här, de här faktorerna gör det lite svårbedömt att liksom väga samman hotet idag jämfört med före invasionen.
Mm. Inga-Britt, vad fastnade du för i det som Daniel Olsson sa?
Jag fastnar för att han säger att det här är ingen blixt från en klar himmel. Och jag tror att det betyder att både försvarsledningen och MUST har vetat, anat och varit ganska säkra på det här. Inte bara några månader, utan faktiskt några år. Och då skulle jag gärna vilja veta, när informerade han regeringen, eller när informerade de regeringen om de faror som de såg i Rysslands aggressivitet? I själva verket, jag är också förvånad över att vi faktiskt har så många experter på utvecklingen i Ryssland som nu framträder. Martin Krag, Gudrun Persson och andra vars namn jag inte kommer ihåg. Alltså, som har studerat den här utvecklingen ända sedan sammanbrottet 1991. Och de, när man lyssnar på Gudrun Persson så är det klart att hon har vetat om det här väldigt länge. Den stora överraskningen är ju, som andra säger, att deras förmåga står ju inte i paritet med den aggressivitet som man visar upp. Och då är min slutsats att det beror på att korruptionen är så otroligt omfattande. Så att när man bygger upp sin, eller tror sig bygga upp sin försvarsmakt och redovisar procentsatser etc. så har hälften kanske gått upp i korruption och vi ser resultat i de här oligarkiska egendomarna som finns i fullständigt fenomenala belopp i västvärlden, i Paris, London och på andra ställen. Men alltså, några av oss har vetat det här. Jag är också intresserad, varför har vi, alltså allmänheten är inte på något sätt fått reda på det här. Och andra sen så är det väl så att det mänskliga psyket inte inser det här förrän det verkligen är konkret allvar. Inte förrän klockan 4 på morgonen den 24, då de verkligen tågar in över gränsen.
En sak som Daniel Olsson sa var ju att den ryska statsledningen, som man kallar det för, är beredd att ta mycket stora risker och att man ytterligare har sänkt tröskeln för att använda militärt våld. Och den var redan låg. Janne, vad är din reaktion på det?
Nej, men jag delar nog den här nästan bottenlösa pessimismen som jag ibland brukar kalla för iorismen. Det är dåligt nu, det kommer att bli sämre sen och ikväll ska vi käka taggtråd.
Var det så han sa?
Nej, jag har tolkat Ior så.
Ja,
och jag tyckte det var det jag hörde ungefär. Men jag blir inte så där lugn av att den ryska militärmakten inte var effektiv. Det är för mig ett orostecken. Därför att präglas det här landet, som det är alldeles uppenbart, av väldigt mycket konflikter, korruption. De lierar sig med skurkar i form av oligarker eller andra skurkstater. Man vet inte riktigt vad man har Kina. Och genom att världen nu är så globalt ekonomiskt invecklat i vartannat, så kan man ju säga det borde ju ha lett till avspänning. Men det är också de där trådarna som kan leda till att det smäller snart överallt. Så att, ja, och sen känner jag också att jag växte ju upp under kalla kriget på 50- och 60-talen och då var det ju inte nyhetsförmedling varje dag. Men jag kan ha den där, jag kan återuppväcka den där obehagliga känslan som fanns när Sovjetunionen invaderade Prag. Den där oroskänslan. Men den här världen är mycket mer känslig. Det blir mycket mer större. Och det gör att jag ansluter mig till den här lustifikationen med iorismen.
Mm. Vi närmar oss alltså situationen som rådde för 89, sa ställföreträdande mustchefen. Men ännu mer oförutsägbart, sa han också. Och med färre spelregler. Det var tydligen något slags ordning ändå som rådde under kalla kriget.
Tveksamt tycker jag. Det är lätt att säga när det är mer än ett halvt sekel sedan. Men, ja. Men de bilder man har från Prag och ockupationen, så är det lite svårt att se vad det regelverket gick ut på, måste jag säga.
Ja okej. Okay. Men just då, alltså han sa det, större delen av kalla kriget. När det skedde invasionen kanske han inte tänkt på det just. Men hur framstår framtiden som när man hör den här beskrivningarna, Anna? Vad ser du framför dig i 5 år?
Oj. Nej, jag tycker det är helt omöjligt. Det beror ju på, ett tag så känner man att man har ett visst hopp om att den ryska befolkningen skulle vakna och att de skulle bli liksom en aktör i det här. Nu känns det hoppet som att det, man håller på att tappa det. Man hoppas ju på det där skottet också i nacken. Jo. Men det har hittills inte hänt. Alltså det kan ju hända någonting på ett dygn som ändrar allt. Väldigt svårförutsägbart. Vad gör Putin nu när han ska hantera det här fiaskot? Han måste kunna sälja det som någon form av seger på hemmaplan för att överleva.
Jag tror inte han har ordet fiasko i sin vokabulär.
Nej. Kommer han försöka trappa upp på något sätt nu? Kommer han att försöka nå en uppgörelse? Kommer det bli en frusen konflikt igen, fast längs nya...
Ja, och Daniel Olsson sa ju det här med att Europas svar blir något han kallar för containment mot Ryssland. Ett sätt alltså att på något vis spärra av Rysslands makt på olika sätt, inklusive med energin som medel, vilket ju har gått lite hackigt. Vad tror du att det handlar om? Containment, det är liksom ett nytt politiskt begrepp, tycker jag.
Ja, nej, men jag tänker väl att... Det är på alla fronter att man energipolitiskt förhoppningsvis gör någonting. Militärt har jag svårt att se vad han har kapacitet att göra. Det enda trösterika är det här att kapaciteten brister. Och jag tycker också att det är trösterikt att se att västvärlden har visat sig betydligt starkare än vad vi trodde, betydligt enigare än vad vi trodde. Så det är frågan, vad är uthålligheten i det? När det blir... strejker och annat kring bränslepris. Jag hoppas verkligen att det här är en tid då populisterna tappar kraft och att det här betyder att allt ifrån att Macron blir återvald till att Trump blir chanslös och så vidare. Men i efterdyningarna av det här, de här påfrestningarna även på västsamhället som kommer, så kan saker och ting börja ändras. Efter ett halvår, efter ett år, ja, då kanske det... Vi har ett annat fokus, men det finns ändå än så länge en del trösterik, tycker jag, att den fria världen har aldrig känts så stark som idag och så attraktiv, och det tycker jag är glädjande. Mm.
Men det skrämmande med Ryssland just nu är att det finns inga balanserande krafter mot det ledarskap som Putin utvecklar. Så i tidigare epok så fanns ett kommunistiskt parti, det fanns ett högsta sovjet. Nu har vi Putin som är helt ensam, och vi som har sett det här mötet med hans säkerhetsråd ser ju hur han dompterar sin omgivning. Och dessutom med sin bakgrund i KGB, vi kan ju bara föreställa oss vad det har givit för föreställningar i hans sinne, och där makt är lika med rätt. Och dessutom, det har ju klarlagt, så att det vet ju våra Rysslands experter. Han har ju länge planerat för den här utvecklingen. Hans ambition och hans mål är ju att införliva alla rysktalande personer, människor, inom ett nytt ryskt rike. Och det är han ju på väg att förverkliga nu. Och han börjar med Ukraina. Och frågan är var de övriga rysktalande finns någonstans. Och därför är det ju så viktigt att säga att Ukraina kämpar ju inte bara för sig själv, utan de kämpar ju också för Moldavien, Georgien, Armenien och möjligen för andra delar av Europa som har minoriteter av ryssar.
Alltså jag tycker det är oerhört svårt att överhuvudtaget spekulera om vad som händer i den ryska hemmaopinionen i det informationsflöde vi har nu. Men för att gå tillbaka till Mustkillens analys om längden i den här konflikten, så tycker jag den är ju cementerad nu. För det här är ju inte bara ett krig ett brutalt, avskyvärt anfallskrig som drabbar ett helt land som Ukraina. Nu är det ju också ett globalt ekonomiskt krig där västvärlden med all rätt och med stor enighet, vilket är fantastiskt bra, har sagt utan att darra på manschetten att Putin har begått krigsbrott och han ska ställas inför rätta. Och då kan man ju bara leka med den enkla frågan om kriget tar slut. När ska sanktionerna upphöra? Alltså, jag ser inget riktigt slut på det här. Jag ser en ny, väldigt fastlåst och konfrontatorisk tid framför oss.
Och i SVT-serie partiledarintervjuer var det i onsdags Socialdemokraternas tur att bli grillade av 30 minuters Anders Holmberg. Många NATO-frågor blev det.
Jag tycker inte att man ska utesluta någonting i det här läget, utan vi ska fatta det beslut som är bäst för Sveriges säkerhet nu och i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att säga att det som hände den 24, det var ju ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Vi har ju under en längre tid sett ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Det försämrades radikalt ytterligare i och med den ryska invasionen. Jag kommer i varje stund göra det som är bäst för Sveriges säkerhet.
Och om du kommer fram till att det bästa för Sveriges säkerhet inte längre är att vara alliansfritt, då kommer du ändra på det?
Självklart.
Då byter vi ämne.
Nej, vi håller oss kvar vid det här ämnet. Panelen med Anna Dahlberg, Inga-Britt Ahlenius och Jan Scherman. Anna, vad är innebörden av Magdalena Anderssons svar?
Men det här är stort. Hon öppnar ju nu för att Sverige kan gå med, om Finland går med.
Ja, hela tiden var det tydlig med, sa han ju. Det är lätt som att det egentligen inte var någonting nytt där.
Det var väldigt mycket nytt. Om man ser den här säkerhetskrisen, det nya läget som hon pratar om, det började egentligen den 17 december med att Putin skickade det här kravbrevet som var väldigt långtgående. Bland annat så skulle Sverige och Finland aldrig få gå med i NATO. Hur reagerade Sverige då? Och hur reagerade vi när han mobiliserade utanför Ukrainas gräns? Jo, det var att slå fast alliansfriheten ännu hårdare. Hultqvist sa att vi ska varken förr eller senare ska gå med i NATO. I utrikesdeklarationen i februari så la vi till en mening om att regeringen avser inte att ansöka om NATO-medlemskap. Det var alltså inte skrivet innan, utan det var otroligt viktigt att slå fast att vi kommer inte röra oss en millimeter. En vecka senare.
Men vad var det hon sa i SVT som verkligen bevisar det som du säger nu, att det är helt annorlunda?
Ja, men det är ju den här kombinationen av att inte stänga några dörrar och att det är då en analys som ska leda fram till någonting. Och jag tycker också en liten detalj i sammanhanget som jag fäst mig vid, det är Margot Wallström. Och nu inför den stora tvärvändningen om migrationen, då gick hon ut i en DN-intervju och sa att fortsätta det här har det potential att bli en systemkollaps i Sverige. Det var väldigt viktigt att det var just Margot Wallström med den trovärdighet hon har, utrikesminister var hon då, liksom varm socialdemokrat, att hon började breda vägen. Nu ser man igen att Margot Wallström var ute och sa att som den FN-kramare jag är så måste jag inse att det kanske blir så att Sverige ska gå med NATO, om Finland går med.
Ja, hon sa att hon ser vart det drar, sa
ja,
hon.
Och man måste vara realist och det var liksom lite sådär, och så var det en skur av usch, Moderaterna är värst och så vidare. Ja, de pinkar på vår historia och det var lite annat.
Men rubriken var just det, Moderaterna pinkar på vår historia.
Sist var det, då var det att SD inte var tillräckligt bra med att markera mot bränderna och så vidare på asylboenden. Så att det är viktigt med spärrelden så att säga i det hela, men det egentliga budskapet är att Margot Wallström två gånger, det kanske jag som är liksom lite övernördig, men jag tycker det är talande att hon nu banar väg för att om man, det här har ju potential att utlösa stora konvulsioner inom socialdemokratin ett valår. Och Margot Wallström som den portalfigur någonstans för den svenska alliansfriheten och för FN-kramandet, om hon går ut och säger att det här måste vi eventuellt göra, så är det stort.
Då är det stort. Janne Scherman, det tog nästan 15 minuter höll Anders Holm.
Ja, jag klockade.
Du klockade.
Det är lika långt som det här fina programmet, Herr talman. om det är någon som har sett. Och det här har stora likheter med det, tycker jag.
Berätta mer.
Jag känner mig lite som enfant terrible, va? Men jag blir så otroligt trött på den här väldigt då konvulsiviska, talepunktsreglerade förändringen som äger rum, där landets statsminister, jag räknar inte antalet gånger, säger att innan man fattar ett beslut så ska man göra en analys. Världen häpnar. Jag kommer ihåg Stefan Löfven under pandemin gång på gång säga med det här liksom också kraftfulla talepunktssvenska språket. Jag lovar er att om det är så att det skulle behöva fattas fler beslut, då kommer vi att göra det. Det är fantastiskt. Varför kan inte en statsminister väldigt enkelt säga det blev krig i världen i vår närhet? Och jag har påverkats utav det. Och jag vet att vi har ett stort parti som ska hänga med här nu. Men jag har faktiskt påverkats av det och är beredd att fatta ett annat beslut än det vi har gjort. Det här, ska jag bara säga avslutningsvis, det här sättet att prata som kräver såna härliga nördar som du för att förstå, det föder en slags trumpism, va? Därför man längtar efter de här som pangar på och säger tydligheter. Det är den varningssignal som jag känner efter de där olidliga 15 minuterna.
Ja, det var de.
Tack, Janne Scherman. Hur var de här minuterna för dig, Inga-Britt?
Ja, men det var intressant, men jag noterade ju dagen därpå att några av de här gamla alfahannarna i partiet dagen efter på Twitter inte har riktigt velat eller förstått vad det är hon har sagt, så att man får ju kommentarer av en sån som Ulf Bjereld, Göran Greider och Göran Persson. Sen när det gäller hennes budskap så tycker jag att man måste förstå att socialdemokratiska partiet har en lång väg att gå. Alltså alliansfriheten för socialdemokratiska partiet, det är deras gamla testamente. Och de har ett antal profeter. Att de är döda gör inte det hela bättre. Alltså Olof Palme, Alva Myrdal, Maj-Britt Theorin, Inga Thorsson och så vidare. Alltså det är deras gamla testament. För att få dem att förflytta sig till det nya testamentet så krävs det en mobilisering som ligger på Magdalena Andersson. Och jag har förstås för att hon inte kan gå ut och vara tydlig. Utan ni måste för sig gå det här lite kriminologiska arbetet inom partiet för att få alla med sig. För de är oense.
Men läste du ändå hennes svar på samma sätt?
Då är det härligt att vi tycker olika då. För jag har inte den förståelsen faktiskt.
Jag vet inte om jag har förståelse, men jag bara konstaterar att det är ett faktum att hennes parti är så mycket mer delat än de andra partierna. Och att hon har en lång uppförsbacke om hon ska få med sig partiet i att vara i majoritet och följa en omröstning i riksdagen och rösta för ett NATO-medlemskap. Och jag är väldigt tacksam för att vi faktiskt har Finland, som har en trojka i ledningen som är väldigt väl förberedd, som resonerar pragmatiskt och principiellt samtidigt, och som har en lång erfarenhet. De är präglade av kriget där för dem, en identitetsskapande händelse under deras livstid. Alltså, Niinistö, Marin och Haavisto, deras utrikesminister.
Men, alltså, det handlar ju om ledarskap, tycker jag. Alltså, det är ett krig som pågår i vår närhet.
Men de kan inte utöva det.
Kan man naturligtvis alltid tänka på partiopinionen på hemmaplan, men det är väl då som ledarskapet behövs.
Men nu hjälper vi till att förstå innebörden då i alla fall, eller hur? Det är det vi gör nu.
Ja, absolut. Och det är som tydligen så att vi är lite för NATO då, tror jag. Eller? Magdalena Andersson menar jag, förlåt.
Ja, jag tror du snackar om mig plötsligt här.
Finland bestämmer. Ja. Okej. Ja.
Men det som sägs nu från statsministern är i praktiken enligt Expressen politiska reporter Helena Gissén, det är i praktiken den där NATO-optionen som hela oppositionen har velat ha och som Socialdemokraterna har varit tydligt emot, tycker hon i alla fall, trots att en ansökan om medlemskap alldeles nyss skulle vara att destabilisera läget i vår del av Europa. Men den här förändringen som har skett nu på bara ett par veckor i stort sett, eller tre veckor kanske, vad kan den bero på? Ja, då skriver Helena Gissén där om att statsministern håller på att byta statssekreterare för utrikesfrågor. Ut med Karin Wallensten och in med Oskar Stenström. Och denna Oskar Stenström, han gav nyligen sitt gillande åt en text på Facebook av socialdemokraten Daniel Färm som har uttalat sig NATO-vänligt. Ja, det här, det blir ju kremlologi för att förstå precis vad som...
Det är ju som Röda torget i Moskva. Plötsligt är någon gubbe borta, någon har flyttat två steg till vänster, och då kan nördarna här uttolka det och ge oss andra slutsatserna. Hurra, vad bra!
Ja.
Nej, men det är just på den nivån.
Ja.
Oskar Stensums like och hans kommentar om att det här var bra att debattera, det tolkar man. Och att han kallades hem, han var ju tidigare ambassadör i Chile och kallades hem som Magdalena Anderssons närmaste man i utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är sånt som man tolkar in då som positionsförflyttning. Men egentligen så handlar det om att Socialdemokraterna, hur de bedömer Finlands positionering. Först så trodde man kanske då att nej, de ska väl inte gå med. Och då var man lite sådär kaxig, och så höll hon den här presskonferensen då olycksaliga om destabilisering. Och sen så har man insett att Finland kanske faktiskt är på väg att gå med. Herregud, nu är det bråttom. Ut med Wallström, likea på Facebook. Och sen så analysen och sen så... Alltså det finns ett mönster här tycker jag när Socialdemokraterna vänder. Hur vänder de? Kommer ni ihåg EU-inträdet? Det kom ju som en fotnot i ett krispaket. Karlsson 2, 1990. Förresten, vi ska borde ansöka om medlemskap i EU. Efter 30 års EU-motstånd kom det bara lite sådär.
Eller så gör man som Kjell-Olof Feldt, skriver en dikt när man ska ta ett riksdagsbeslut. Ja. Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit. Det är också ett sätt.
Ja.
Väldigt.
Och hade inte Paolo Rodriguez konsist. Stått där med sin kamera så hade vi aldrig fått veta.
Var det inte Sven-Erik Sjöberg?
Nej.
Aha.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nördigt va? Jag analyserar först och fattar beslut, sen så jobbar jag, sa statsministern, vilket Janne Scherman gycklade lite grann. Och som en förklaring då till att hon inte vill meddela någon åsikt om medlemskap nu, så hon är inte klar med analysen. Men att fördjupa samarbetet med NATO och höja budgetmålet för det militära försvaret till 2% av BNP så snart det går, det har ju redan klubbats. Behövs det ingen analys där, eller? Hur funkar det?
Det är mycket som man inte förstår. Innan så sades det ju det här att det är så otroligt viktigt att vi inte wobblar i säkerhetspolitiken. Den ska ligga fast år efter år efter år. Men försvarspolitiken, då är det väldigt viktigt att den förändras efter det säkerhetspolitiska läget. Då måste vi ju ändra oss. Men det är väl egentligen så här, när Socialdemokraterna vänder är det rätt. Det är rätt tidpunkt, rätt beslut. Fram till den punkten så har andra agerat oansvarigt. Och efter den punkten så finns det inget mer att diskutera. Punkt.
Men det kan ju också vara en fråga om hur djup behöver analysen bli. I de efterföljande 15 minuterna fick man ju en annan illustration till det. Det gällde ju en helt annan fråga i den här intervjun. Nämligen bensinpriset och kompensationen för den breda allmänheten. Och då gjordes det ju ingen djupare analys, för då sa ju Magdalena Andersson, vi hade två val. Gör det snabbt och så slår det lite snett, för även rikingar får sänkta bensinpriser. Eller vänta väldigt länge och då blir det precis, men då kan det vara för sent. Och då valde regeringen det snabba. Det är ju också en analys. Och så fattade man ett beslut.
Det här med fri och öppen debatt i Sverige om NATO, det pågår en sån, sa Magdalena Andersson. Vi diskuterar hela tiden. Säkerhetsexperten och professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell skriver i en debattartikel i Sydsvenskan att ingen politisk fråga i vår moderna historia har varit lika tabubelagd och genomsyrad av orwellskt dubbelspråk. NATO-frågan har inte bara varit en icke-fråga på grund av en säkerhetspolitisk konformism. Det har varit en antifråga, skriver Agrell, där den som ändå tog till orda inte var säkerhetspolitiskt tillräknelig och kunde förvänta sig att, och nu är det Agrell-retorik här, kunde förvänta sig att utsättas för den svenska djupa statens speciella form av repressionsterapi. Tar han inte i lite väl mycket, Inga-Britt Ahlenius?
Nej, det tycker inte jag att han gör. Särskilt när det gäller socialdemokratin återigen, så är ju frågan om alliansfrihet, det är ju religion för dem. Alltså det är mycket allvarligare än att ta ställning till om man ska höja försvarsutgifterna med X eller Y procent. Det här handlar ju om en tillhörighet på något sätt. Det är därför som jag kallar det att man är kvar i gamla testamentet med alla sina profeter. Och där har man varit, sen är det också paradoxalt att samtidigt med att man har varit så kritisk eller varit så beskyddande när det gäller alliansfriheten, så har man ju spelat under täcket med västmakterna, med USA och med Storbritannien framförallt under det kalla kriget. Man hade ju långtgående överenskommelser och långtgående samarbete militärt och säkerhetsmässigt som alla visste om utom det svenska folket. Särskilt så visste ju Ryssland om hur det existerade. Så att det är socialdemokratin som har innehaft makten i 3/4 av de senaste 100 åren har ju agerat väldigt märkligt, för man har inte haft förtroende för landets egna medborgare att delta i den här öppna debatten, utan man har sagt så här är läget, men samtidigt har man förstått att för att klara sig så måste man ha den här överenskommelsen under hand med några av NATO-länderna.
Det händer ibland i veckopanelens historia att inte alla åsiktsyttringar är företrädda samtidigt i panelen. Det har skett även vid tidigare tillfällen. Vi går över till väljaropinionen. 163 dagar kvar till valet och kriget i Ukraina har rört om bland alla politiska spelpjäser. Socialdemokraterna har just nu opinionsmässiga glansdagar med väljarstöd på nära 33% både i DN Ipsos och Kantar Sifo. Enligt Ipsos tar Socialdemokraterna väljare från alla partier, men framförallt från Vänsterpartiet som sjunker från 10% till 8% i Ipsos. I Sifo fick vi 8,6% för en vecka sedan. Janne, är oppositionen rökt nu, för att använda statsvetarprofessorn Sören Holmbergs klassiska förutsägelse om alliansen 2007?
Nej, det tror jag inte alls. Det kan hända mycket. Det är långt kvar till valet.
Är det långt?
Ja, det kan vara både långt och kort, skulle Magdalena Andersson ha sagt. Det beror på hur man analyserar det hela. Nåväl, vad jag menar är att det där jag sa först får lite återbäring på det vi ska prata om nu, för att demokratins styrka, tycker jag, som tyvärr inte användes under pandemin. För då kom också den här handen som sa, nu ska vi inte bråka, nu håller vi ihop. Det pågår en sjukdom i hela världen och här kan vi inte ha tid att ha olika åsikter. Och nu är det ett krig och vår säkerhetspolitik och allt det här. Och jag hoppas att de alla andra vardagliga viktiga politiska frågorna snart flyter upp till ytan. Då tror jag att det där avståndet kommer att krympa. Sen tycker jag nog egentligen att det är mer intressant vad som händer med Vänsterpartiet och vad som händer med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har ju fått en black om foten efter allt sitt rysskramande som de inte riktigt klarar av att befria sig från. Det är egentligen ännu mer märkligt. Jag skrev en artikel i Expressen om det förresten när det gäller vänstern och det här man skulle skicka knäckebröd eller pansarskott till Ukraina, för man vill inte skicka vapen. Varför är det ingen som nu börjar verkligen titta på hur vänsterns uppgörelse och relationer till det gamla Sovjetunionen, hur det har sett ut, hur det pågår, hur det fortgår? Där gjordes ju en uppgörelse någon gång 1969 av 4 stycken ganska vänsterorienterade historiker, liken i garderoben, och så var det klart. Det är dags att börja gräva där, tycker jag.
Men nu när det handlar...
Ser ut.
Ja, för jag försöker att tala lite grann om valet och välja strömningarna där och sånt.
Gjorde du det?
Ja, okej. Okay. Ja, men då gör vi det lite till. Henrik Ekengren Oskarsson, ni vet, statsvetaren i Göteborg, han håller på med mätningarnas mätning och SOM-institutet och allt det där. Och han presenterade i veckan, jag är säker på att Anna Dahlberg har sett den där i alla fall, men kanske ni andra också, där han tittade på om det inte är så att vi har 8 partier i riksdagen efter det här valet, utan det är bara 6, och nu kan ni nog gissa vilka som inte är med i så fall. Som det ser ut nu, som väljarna uttrycker sin opinion nu, då är det 179 mandat för V, S och C tillsammans, medan det är 170 för M, KD och SD. Vad betyder detta? Är det, det var det som var grunden egentligen till min fråga. Är det rökt för oppositionen? Inga-Britt, vad tror du?
Ja, men vad är det för opposition? Det som jag tyckte var intressant med intervjun med statsministern är ju att när hon får frågan hur ser hon regeringsbildningen efter valet, så plockar hon bort SD. Men hon är visar en öppenhet att regera tillsammans med alla de andra partierna. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och hon måste ju inse, tror jag, att en regeringsperiod med vänstern och Centerpartiet ter sig väldigt främmande. Alltså det är två partier som hatar varandra. Hur ska de kunna komma överens om i en regering? Så att hon visar en väldig öppenhet för att forma en regering utifrån helt andra ska vi säga block eller indelningar som vi har vant oss vid.
Kort nu först om veckans sverigedemokratiska personnyhet.
Den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Roger Richtoff, som hotats av uteslutning ur partiet, väljer nu själv att lämna Sverigedemokraterna men stanna kvar i riksdagen som partilös.
För mycket toppstyrning helt enkelt, tycker jag va. Men jag kommer fram till, jag vill inte vara med längre och sitta där som en nickedocka.
Roger Richtoff blir alltså politisk vilde. Ekos Katarina Helmersson rapporterade. Richtoff är ännu en SD-politiker som har kommit i konflikt med sin partiledning. Och den utlösande faktorn var att han hade delat en film där Ryssland tackas för att ha befriat Ukraina bland annat. Anna Dahlberg, är det här en affär som kan bli ett sänke för Sverigedemokraterna eller är det snabbt glömt?
Det kan bli ett sänke därför att det är en del av en större berättelse att de har gång på gång problem med personer som de dessutom har placerat i försvarsutskottet av alla platser som inte kan se vad som är rysk propaganda. Förut hade de då den tidigare partiledaren Mikael Jansson som åkte till Moskva direkt när han efter riksdagsåren och vi har haft en person på kansliet som anses som en säkerhetsrisk. Så det är liksom en större berättelse om ett sverigedemokratiskt parti som har svårt att liksom tydligt ta avstånd från det här eller åtminstone ansa leden. Och dessutom så kom det ju väldigt olägligt för Jimmie Åkesson själv det här med att inte kunna välja tydligt mellan Biden och Putin. Och det är nog mer skadligt för Sverigedemokraterna tror jag.
Förr kunde ju en politisk vilde ha kvar sin utskottsplats. Så det är ju ändrat helt nyligen den här regeln. Så att Richtoff kan inte sitta kvar i försvarsutskottet fast han säger att han vill fortsätta att driva försvarsfrågor. Janne, vilken nytta kan en avhoppad sverigedemokrat göra i riksdagen med mindre än ett halvår till valet och själv istället för att bli utesluten hoppat av sitt parti?
Ja, i princip ingen alls. Mest skada tror jag. Jag tycker det här är ett regelverk som är väldigt besynnerligt och som jag tror ytterst få i samhället i övrigt kan förstå eller förlika sig med. Man får inte bara en anmärkning utan man blir utpetad. Det rimliga hade ju varit att han hade sagt att jag kliver av och så får suppleangen kliva in. Det tycker jag är mer demokratiskt än att man hänger sig kvar lite tjurskalligt på sin plats. Det här tycker jag man ska reflektera över för att jag tror att det skadar tilltron till parlamentet att man kan göra på det här sättet.
Men i grunden ligger ju att han har sitt mandat från väljarna och alltså har inte partiledaren ett mandat att lyfta ut honom utan att Vad du kräver är ju att han ska personligen ha en sån moral att han ser att han borde
gå. Jag har talat mycket den här tiden om de demokratiska reflexerna. Det var de jag tyckte att inte Vänsterpartiet hade när man inte insåg läget och att Ukraina behövde hjälp. Och här tycker jag också att det saknas en demokratisk reflex. Han har ju blivit vald på ett uppdrag som bygger på SDs partiprogram. Och så kommer han fram till att han inte liksom håller sig till ordningen. Då avgår man, tycker jag.
Men det är ju inte det första exemplet i riksdagen. Ja, det finns ju flera andra sådana här bilder som inte har moral eller förståelse att de borde avgå och lämna sitt uppdrag.
Men just i denna tid när ju demokratin är ansatt från alla håll så tycker jag att man kan ställa krav, hårdare krav på de förtroendevalda att faktiskt besitta de här demokratiska reflexerna.
Det borde man alltid ha.
Hej! Jag heter Cecilia Germe och skriver om politik och samhälle för Kvartal inför årets riksdagsval. Årets valfrågor är mycket existentiella och kallas ofta för ödesfrågor. Skola och utbildning, miljö, energi och migration. Sånt som ligger nära många människor men också är mycket komplexa. Min uppgift är att belysa dem från olika perspektiv, även de oväntade och svåra. Vill du stödja Kvartal kan du göra det regelbundet. Läs mer på kvartal.se/gava.
Veckopanelen går vidare.
Under tisdags eftermiddagens årsstämma beslutade telekombolaget Ericssons ägare att bolagets styrelse och vd nekas ansvarsfrihet.
Jag kan försäkra er om att får vi indikationer att det förekommer oegentligheter så undersöker vi dem och vidtar åtgärder. Att ändra en kultur görs helt enkelt inte över en natt.
Ja, det var Ericssons vd Börje Ekholm som försäkrade att här gömmer vi inte undan sånt som ett anständigt företag inte ska göra. Men på stämman blev det ändå inte ansvarsfrihet för honom eller för styrelsen. Ändå blev styrelsen omvald. Janne Schärman, liksom gammal styrelseproffs. Vad händer?
Oj då.
Ja, det är du väl. Vad händer just nu, Ericsson?
Ja, det har jag ingen aning om, även om jag är styrelseproffs. Men däremot så tycker jag att det är ett någon slags dubbelsystemfel som pågår. Det är inte bara ett kulturfel. Om en styrelse som har suttit i många, och jag kan tänka mig in i den situationen, för det där är en allvarlig sak som ju baserar sig på vad som står i aktiebolagslagen, nämligen att man ska verka för bolagets bästa. Och det inkluderar alla aktieägare. När man inte gör det och inte får ansvarsfrihet, jag sa ju tidigare att någon borde ha gått självmant, så tycker jag att det blir, igen, för gemene man fullständigt obegripligt att förstå att alla sitter kvar och ska nu gå vidare med huruvida de ska ställa sin förrätta, betala skadestånd och en massa olika saker. Tänk er att förbundskapten Janne Andersson får stryk i en viktig fotbollsmatch, samlar truppen och säger: jag har inget förtroende för er längre. Ni spelar uruselt och jag litar inte på er. Men nu går vi ut och gör samma match igen, hörni. Kom igen. Alltså, det är ju ingen... Jag vet att det finns lagar och regler för sånt, men det finns någon slags common sense som inte funkar längre, va? Och näringslivet skickar ut konstiga signaler, tycker jag, till alla oss andra som lätt åker dit för fortkörning och parkeringsböter och annat. Men här kör man på vad vi snackar om, faktiskt att man har utsatt en människa för livsfara genom att låta någon börja förhandla med IS för att ordna en transportväg och sen blivit kidnappad. Och det är inte en spänn som har pytsats ut, utan det är ganska många.
Uppdrag granskning lyfter fram den här affären, alltså, som handlar om Ericsson och Irak och mutor och sånt där. Inga-Britt, en av styrelsens vice ordförande är Investors Jakob Wallenberg. Han är knappast van vid att inte beviljas ansvarsfrihet.
Nej, det kan man väl säga. Jag ser den här händelsen väldigt mycket utifrån min egen bakgrund och det perspektiv som man får när man arbetar och har arbetat i staten och i den offentliga verksamheten. För där krävs aldrig ut ansvar. Det finns helt enkelt inga processer för att kräva ut ansvar. Därför tycker jag att det är så himla intressant och så illustrativt att här kan man kräva ut ansvar enligt aktiebolagslagen. För det ger bolagsstämman möjlighet att kräva ansvar hos styrelsen. Och de tvingas att gå av den anledningen. Och ansvarsfriheten, eller att man inte beviljar ansvarsfrihet, för 2021 är ju att se bakåt. Vad har man åstadkommit? Vad har man gjort eller vad har man inte gjort? För det ställs man verkligen till ansvar. Sen kan jag hålla med att det kanske ter sig underligt då att man vid nästa beslut ändå visar förtroende för att de kan leda företaget framåt. Då kan man väl ha föreställning också att den här, det kanske inte är så himla lätt att rekrytera en vd omedelbart, utan Ekholm kanske i grunden är en bra person trots att han inte har sett den här korruptionen och uppför sig konstigt gentemot och visar bristande öppenhet gentemot de amerikanska myndigheterna. Men i själva verket så tycker jag att vi ska vara väldigt glada att åtminstone i näringslivet så finns det enligt lag en process som innebär att bolagsstämman kan ställa den verkställande ledningen till ansvar. Det finns inte i den offentliga verksamheten.
Anna Dahlberg, det här att Uppdrag granskning, de fick ju inte någon kontakt med Ericsson eller fick inte någon intervjua Börje Ekholm, och till slut blev de så desperata så de tog in en annons i Dagens Nyheter. Hallå, vi söker dig, Börje Ekholm. Vi behöver träffa dig och sådär. Vad är din reaktion på det?
Ja, det var ju en del som blev arga över det. Jag blir inte så arg faktiskt. Jag tycker att det var ju så att Ericsson valde att spräcka lite uppmärksamheten i det här uppdraggranskningen genom att förekomma den. De visste att det skulle komma och då valde de istället att gå ut i Dagens Industri där de hoppades då att en oförberedd rimligtvis reporter då skulle vara en bättre mottagare för det här budskapet. Jag tycker det var lite fräckt med en liksom blinkning att ni kommer inte runt, vi ser er, ni behöver svara på de här frågorna även i SVT.
Jag tror inte man har fått någon intervju i sig som är följd. Janne, vad står du i detta?
Ja, jag har ju varit grävande journalist också, vet du. Inte bara styrelseledamot.
Kalla fakta.
JAS-krasch
och alla möjliga saker.
Allt möjligt. Och självbild är svårt, ska jag säga först, att ingen tar hela upp. Men jag tycker att den där annonsen är ett uttryck för en lite pervers självbild av den här redaktionen som den vita sanningssökande ängen som alltid gör rätt. Och den tar emot. Jag tyckte det var omdömeslöst i all enkelhet. Och jag skulle faktiskt gjort det helt annorlunda, kan jag säga. Mm-hmm. Jag hade gjort som Bosse Ringholm gjorde 1969. Köpt en aktie i ASEA och deltagit på bolagsstämman och ställt mina frågor. Och aktien kostar väl ungefär 80 spänn, tror jag. Så det hade varit bra för skattebetalarna som numera betalar public service. Ett tips.
Nu går vi in på sista kortämnet. Vi ska till Hollywood och Dolby Theater.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Wow, dude!
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to, okay?
Ni har säkert sett den här scenen, men nu som ljud, är det inte lite radioteater här? Man liksom kan leva sig in i den hela. Anna, vad är rimligaste nyhetsvinkeln på Will Smiths lavett?
Om man kan kalla det så. Finns det någon kvar? Nej, det var ju väldigt, fortfarande chockart att lyssna på faktiskt. Nej, jag tänker väl spontant några saker. Det där att de här männen som ser det som sin roll att stå upp för kvinnors ära på det här sättet med våld, då brukar det nog riktas våld i fler riktningar, tänker jag. Och vilka män kommer undan med det här då? Dels tänker jag att det är kanske män som inte har någonting att förlora, och män som, för att de är så misslyckade, och män som är så lyckade att de tror att de inte kan misslyckas, att de inte kan förlora av det skälet, att den här typen av offentligt våld. Jag hoppas att han inte kommer undan.
Men det var lite en sån här kultursidesvinkel du hade på den här saken. Är det toxisk maskulinitet?
Ja, men det är väl säkert det. Men det är ofta när det händer såna saker så har man i Sverige någon
i debatten då ska det handla om alla män och normer och sådär. Det här är ju extremt normbrytande. Det är därför det är en sån enorm nyhet. Och då tycker jag det är intressant. Vilka skulle ändå tänka sig att de kommer undan med att bryta en sån norm på det här sättet? Och då tänker jag, ja, kanske de som inte har något att förlora och de som tror att de inte har något att förlora för att de är så otroligt lyckade. Och det hoppas jag att man... ja, motbevisar här från Hollywoods sida.
Det lär vara så att han blev ombedd att gå därifrån och så vägrade han att göra det. Och så fick Chris Rock möjlighet att polisanmäla honom. Men alltså, han som sa den här saken om frun, han ville inte göra det. Will Smith har sagt efteråt, för han är ju ångerfull då, har sagt så här, kärlek får en att göra galna saker. Jan Sherman kommenterar.
Jag har ju förresten fått en snyting själv en gång, kom jag på nu, av Claes Eklund efter ett Kalla fakta-reportage. Så tryckte han ner mig i en papperskorg och höll på att strypa mig.
Han har också varit med i panelen förresten.
Ja, bra. Ja, men vi är kompisar numera, men han åkte dit för lindrig, vad det nu heter, inte misshandel eller något sånt. Ofredande. Mm. Nej, jag har faktiskt ingen bra... just den där repliken, då kände jag, whoop, det här var obehagligt. Att kärlek kan leda till att man tar sig till precis vad fan som helst. Det kanske är det som reflekterar någonting av vad som rör sig i den där mannens huvud. Jag trodde han hade dragit i sig rökheroin. Det var det första jag tänkte på. Jag ska bara säga, jag har ett citat innan du stänger av. Jag måste få läsa det.
Jag har inte behövt stänga av. Vad är det för snack?
Jag ser att du håller på och hugger. Snart får jag en snyting.
Jag tycker bara att det här är väldigt intressant. Och jag tycker ni gör ett väldigt bra jobb.
Tack. Får jag läsa citatet?
Ja, varsågod.
Eftersom du har tagit bort det där med... Jo, men det blir så deprimerande och vi lanserar att allting kommer att bli mörkt. Och så kände jag att... Den här brukar jag ha i fickan. Nu har jag skrivit en massa på den. Men jag säger på en gång, det här är Tage Danielsson som har skrivit. Vår älskade poet, författare och allt det där. Och jag tycker att det här har bäring nu, för nu har vi också haft lite roligt och skrattat. Och så här skriver, för det är viktigt... Då skriver Tage Danielsson så här. Det är en skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Slut citat.
Inga-Britt, vad är din nyhetsvinkel på Will Smiths hurril?
Alltså jag tycker att det är väldigt obehagligt. För jag kan ju se att den här mannen, han har ju noll impulskontroll. Han kliver upp från sin stol och han vet att han har en publik på miljoner människor. Alla sitter festklädda, han går upp för en trappa, så klappar han till den där killen. Och då undrar jag, ja, om man kan göra så här med den här långa vägen upp den här estraden, vad gör han när han är hemma?
Mm. En del tyckare har ju tagit fram ett MeToo-perspektiv på det här. Jag vet inte om du var snuddade vid det, Anna, men att män på något vis anser sig vissa män då använda våldskapital eller sin makt eller sin rätt att använda våld. Men Chris Rocks skämt då om Jada Pinkett Smith, som alltså har en sjukdom som skapar håravfall, och tydligen lär det vara extra känsligt för svarta kvinnor med håret också. Finns det anledning att tänka lite djupare än bara att vi tycker illa om våld i det som har hänt?
Jag tänker att man då får diskutera de sakerna separat nästan. Att, det var ju väldigt osmakligt såklart, men... jag ser inte kopplingen till att använda våld på något sätt. Att det ursäktar det minsta lilla. Jag tror det är ganska bra att upprätthålla den där normen och inpränta den.
Men om han nu går fri efter det här, han har bett om ursäkt i och för sig, han har ångrat sig och sånt. Men kommer det få någon betydelse för våldsnivån i samhället eller för hur men anser att det ibland kan vara rätt att ta till nävarna?
Alltså jag tycker du är inne på en intressant fråga om det här verbala våldet. Apropå Tage Danielsson och skillnad på hur humor har sett ut under årens lopp. Jag tycker det är extremt provocerande med den här typen av förnedringsunderhållning som angriper enskild. Jag försvarar inte ett ögonblick det fysiska tilltaget. Men jag tycker det finns en tendens där som också sätter sig i vrångstrupen, och den bör också i så fall analyseras. Att man skrattar mer ju jävligt mer elak man är mot en individ, och särskilt i ett offentligt sammanhang där man vet att man har miljonpublik.
Men är inte det här, den här roast-kulturen där man så att säga tar i så mycket och sen så roastar man tillbaka, så att det blir nästan som ett slags, ja, oxdansen kommer jag att tänka på.
Den där man slår för andra. Men det finns en slags allmän common sense som ju ofta kommer upp, tycker jag, i analysen av Donald Trumps språkbruk. Att när man till slut har nått då en vad heter det, sorry, roast-nivå, så återstår ju till slut ingenting mer än knytnävarna, va? Alltså den verbala eskaleringen är också en slags våldseskalering. Jag tycker vi har anledning att fundera över vilka ord vi använder även i humorsammanhang, va? Det var inte för att begränsa yttrandefriheten, men ändå.
Inga-Britt?
När det gäller amerikansk kultur så tycker jag att man ska komma ihåg att där finns båda sidorna, både den här förnedringshistorien och också den här att lyfta upp och hylla människor. Alltså, det är en mycket mer levande och spontan kultur som förs fram i tv. I Sverige så tror jag att det kan bli väldigt dåligt, för det blir mest förnedring, va? Så det är annorlunda i USA faktiskt, det finns båda delarna.
Tips så här på slutet, fredagsintervjun är med Säpos chef Charlotte von Essen. Hur väl rustade den svenska säkerhetstjänsten för de hårdare tider som väntar? Och flyktingvågen är, säger hon, en säkerhetspolitisk utmaning. Hon talar också lite grann om Stedgate och Säpos budskap då efter den där händelsen. Kvartals Ludde Hellberg skriver om nya flyktingkrisen, kopplat till det här också. Myndigheterna är handfallna kring vilka som har kommit. Varken polisen eller Migrationsverket kan svara på hur många och vilka som har tagit sig in i landet. Europa fortsätter lägga ner fungerande kärnkraft. Energiexperten Staffan Kvist skriver om det. En text av Agi Öhman om Socialdemokraternas skolpolitiska retorik, detta med att ta tillbaka demokratisk kontroll. Tålmodiga lever längre. Att ha tålamod är en god egenskap både för individer och samhällen, men hur uppnås tålamod? Henrik Höjer skriver om detta i Kvartal. Nu vill jag uttrycka ett stort tack till vår eminenta paneltrio som har delat med sig av sina insikter och kunskaper i en rad ganska väsensskilda frågor. Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen, Inga-Britt Alenius med många tunga ämbetsuppdrag i bagaget och Janne Schärman, journalist och före detta börs-vd. Mitt och livepublikens tack. Glöm nu inte att vara vaksamma och eftertänksamma när ni tar del av olika påståenden om verkligheten. Inte bara idag när det råkar vara 1 april. Gå gärna in och kommentera och diskutera kvartalsartiklar och poddar på sociala medier eller direkt på sajten. Och demonstrera då att vi tillsammans med er försöker vara en kraft som bidrar till ett respektfullt och sansat samtal om Sverige och världen. Slut på veckopanelen live från Frankes matbar i Stockholm. Så från mig, jag heter Staffan Dopping, och hela kvartalsredaktion önskar jag trevlig helg, under förutsättning att ni lovar att tänka själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.